From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 178:e halvårskonferensen för Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
Thomas S. Monson, president of...
Thomas S. Monson, kyrkans president, leder detta möte.
We welcome you this morning to the fourth general session of the...
Välkomna denna morgon till den fjärde allmänna sessionen av den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi hälsar alla välkomna som deltar i mötet och tackar ägare och tekniker vid de anläggningar som sänder den här konferensen. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Andrew Unsworth och Clay Christensen vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Kom, låt oss nu glädjas och ska nu sjunga Han lever min förlossare. Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste Earl C. Tingey som igår avlöstes som 70 och som medlem av de 70s presidentskap efter många års tjänande.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Denna vackra sabbatsmorgon samlas vi tillsammans i konferenscentret i Salt Lake City och i hundratusentals hem och kapell runt hela jorden för att delta i denna fjärde session av den fantastiska generalkonferensen i din kyrka, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi är tacksamma för din älskade son, vår frälsare Jesus Kristus, och för hans återlösande offer som han har givit för oss, och för att han upplyser den levande profeten om hans vilja, Thomas S. Monson, hur vi älskar honom och hans rådgivare. Och vi ber att dina utvalda välsignelser ska vara komma till honom och till prästadömes och biorganisationsledare över hela världen. Heliga Fader, våra medlemmar lever i många länder och territorier runt världen, och detta är svåra tider. Och vi ber ödmjukt att din ande ska vara över ledare för länder, så att goda män och kvinnor kan ge ledarskap som ger stabilitet och framgång också för vårt folk. Och vi ber att vi ska kunna hjälpa till att ge det återställa evangeliet till hela världen. Och nu, Fader, när vi deltar i denna fantastiska del av konferensen, så tackar vi för alla de som bidrar i sång, i tal, så att de kan ge sina ord och tal till oss, så att vi som mottagare kan lyssna och bli lärda. För detta ger vi i Jesu Kristi namn. Amen.
choir just sang, "Oh, what songs."
Vi har just hört kören sjunga, "Oh, what songs of the heart." Vi har nu glädjen att få lyssna till president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, varefter vi får höra Esther Robert D. Hales i det 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar biskop Keith B. McMullen i presiderande biskopsrådet. Kör och församling sjunger sen, "O fröjda dig, du jord." Efter sången får vi lyssna till syster Elaine Els Dalton, unga kvinnors generalpresident, och efter hennes tal sjunger kören, "Jag vet, han älskar mig." Därefter talar Esther M. Russell Ballard i det 12 apostlarnas kvorum till oss. President Eyring, varsågod.
My beloved brothers and sisters, it is a joy to be
here. Mina kära bröder och systrar, det är en glädje att få samlas med er denna sabbatsmorgon. Vi lever under många skilda omständigheter. Vi kommer från alla länder och varierande etnisk bakgrund in i Guds rike. Och den förutsagda insamlingen kommer att accelerera. Vi ser ett ökande antal konflikter mellan folken i världen runt omkring oss. Dessa motsättningar och tvister kan påverka oss. Det är därför mitt hoppingivande budskap idag är att enighetens stora dag kommer. Herren, Jehova, ska återvända för att bo med det som blivit hans folk och ska finna dem eniga, att det är av ett hjärta, förenade med honom och vår himmelske fader. Ni har hört budskapet om enighet av mig mer än en gång. Det kan mycket väl hända att jag talar om det också i framtiden. Jag hörde av varje Guds profet i min livstid. En vädjan om enighet var det sista budskapet av president David och McKay som jag minns att jag läste. Behovet av denna gåva som ska beviljas oss och svårigheten att bevara den kommer att öka i kommande dagar. En tid i vilken vi som ett folk kommer att förberedas för vår storslagna bestämmelse. Mitt budskap är att vi gör bättre ifrån oss. Fäder och mödrar ber om enighet i sitt hem och dessa böner besvaras. Familjer ber tillsammans morgon och kväll. Jag blir inbjuden att knäböja tillsammans med en familj vid sängdags när jag var gäst hos dem. Det yngsta barnet bad bönen. Han bad som en patriark och nämnde varje persons namn i familjen. Erkänner att jag öppnade ögonen en kort stund för att se på andra barnen och på föräldrarnas ansikten. Jag såg att det förenade sin tro och sitt hjärta i den där lille pojkens bön. Några systrar i hjälpföreningen bad nyligen tillsammans innan de för första gången gick för att besöka en ung änka vars man plötsligt dött. De ville veta vad de skulle göra och hur de kunde samarbeta för att ställa i ordning huset för familj och vänner som skulle komma i samband med begravningen. De behövde få veta vilket tröstens ord de skulle säga av Herrens vägnar. De fick svar på sin bön. När de kom till huset satt varje syster igång att följa en uppgift. Huset blev så snabbt färdigt att några syster var ledsna över att de inte kunde göra mer. Det tröstens ord som sades var helt och hållet passande. Systrarna hade gemensamt handlat i Herrens tjänst med förenade hjärtan. Ni liksom jag har sett beviset på att vi går mot att bli ett. Vi får uppleva enighetens under när vi ber om det och arbetar på det på Herrens sätt. Våra hjärtan förenas i enighet. Gud har utlovat en välsignelse sina trofasta heliga oavsett olikheter i bakgrunden, oavsett vilka konflikter som rasar omkring dem. Han bad så för oss som för sina lärjungar när han sa, "Fader, att vi ska vara ett." Skälet till att vi ber om den välsignelsen är också skälet till att Fadern beviljar oss den. Vi vet av erfarenhet att glädje följer då vi välsignas med enighet. Som vår himmelske faders andebarn längtar vi efter den glädje som vi en gång hade hos honom i livet före detta. Det är hans åstundan att uppfylla denna heliga önskan av enighet genom sin kärlek till oss. Han kan inte ge oss den enskilt, den enighetens glädje han vill ge oss är inte till för enskilda. Vi måste söka efter den och bli berättigade till den tillsammans med andra. Det är därför inte överraskande att Gud uppmanar oss att samlas så att han kan välsigna oss. Han vill att vi samlas i familjer. Han har upprättat klasser, församlingar och grenar och befallt oss att ofta komma tillsammans. I dessa sammankomster som Gud anordnat för oss ligger vår stora möjlighet. Vi kan be och verka för en enighet som ger oss glädje och mångdubbla vår förmåga att tjäna. Och till tre nefiterna utlovade frälsan den glädje som finns i enigheten med honom som slutlig belöning efter deras trofasta tjänare. Han sa, ni ska få glädjens fullhet och ni ska sitta ner i min faders rike. Jag i glädje ska vara fullständig, liksom fadern har givit mig glädjens fullhet. Och ni ska bli sådana som jag är. Och jag är så som fadern och jag är ett. Herren har gett oss ledning för att veta. Vi ska veta vad vi ska göra att få en ständigt ökande enhetens välsignelse och glädje. Mormons bok berättar om en sån framgång. Det var på Almas tid vid Mormons vatten. Det som folket gjorde i dessa svåra och farliga omständigheter ger oss både ledning och uppmuntran. Allting som Almas folk fick inspiration att göra gick ut på att hjälpa folket välja att låta hjärtat förändras genom Jesu Kristi försoning. Det är det enda sätt på vilket Gud kan skänka välsignelsen att vara ett hjärta. I Mosia läser vi. Och det kallades Guds kyrka eller Kristi kyrka för den tiden och framåt. Och det hände sig att var en som döptes med Guds makt och myndighet införlivades i hans kyrka. Och han befallde dem att de inte skulle undervisa om något annat än det som man hade undervisat dem om och som man hade talat genom de heliga profeternas mun. Ja, han befallde dem att de inte skulle predika något annat än omvändelse och tro på Herren som hade återlöst sitt folk. Och han befallde dem att det inte skulle finnas några stridigheter bland dem, utan skulle se framåt med en och samma blick, med en tro och ett dop, med sina hjärtan förenade i enighet och i kärlek till varandra. I enighet och i kärlek till varandra. Och så befallde han dem att predika. Och på så sätt blev det Guds barn. Det var därför Alma befallde sitt folk att undervisa om tro och omvändelse. Det var därför mina barn började vänta sig att jag vid varje lektion på våra familjekvällar skulle komma på något sätt att uppmuntra någon att vittna om frälsaren och hans kallelse. Ibland gjorde föräldrar det. De bästa kvällarna lyckades på något sätt uppmuntra barnen att göra det. Antingen med att hålla lektioner eller besvara frågor. När vittnesbörden om frälsaren bars bekräftade den helige anden det. Dessa kvällar kände vi hur våra hjärtan förenades. Förutom förordningar finns det principer som vi som ett folk handlar efter, vilka leder oss till större enighet. En av dessa principer är uppenbarelse. Uppenbarelse är det enda sättet vi kan veta hur vi tillsammans ska följa Herrens vilja. Det krävs ljus från ovan. Den helige anden vittnar i vårt hjärta och i hjärtat hos dem som är samlade kring oss vad han vill att vi ska göra, och genom lydnad till hans bud som våra hjärtan kan förenas till ett. En annan princip som vägleder vårt framåtskridande mot att bli ett är att vara ödmjuk. Högmod är enighetens största fiende. Ni har sett och upplevt dess fruktansvärda verkningar. Bara för några dagar sedan såg jag två personer som började med en lätt meningsskiljaktighet. Det började som en diskussion om vad som var sant. Men det blev en strid om vem som hade rätt. Personerna blev allt mer högröstade. Blev allt rödare i ansiktet. Istället för att tala om sakfrågan började tala om sig själva och kom med bevis varför det var troligare att deras åsikt var den rätta. Ni skulle också ha varit oroliga som jag var. Jag har sett de livsavgörande förgörande verkningarna av sådana tragiska konflikter. Ni och jag känner personer som har lämnat det helas gemenskap på grund av sårat stolthet. Lyckligtvis ser jag fler och fler fristiftare som lugnar oroligt vatten innan skadan är skedd. Du kan vara en sån fristiftare, vare sig du är inblandad eller bara ser det hända. Ett sätt som jag sett det göras på är att leta efter något som vi är ensam. För att kunna vara den fridstiftaren måste ni ha den enkla tron att för oss som Guds barn med alla våra olikheter är det troligt att i varje ståndpunkt finns spår av sanning. Den stora fridstiftaren, den som åstadkommer enighet, är den som finner ett sätt att få människor att se de sanningar som man kan enas om. Den sanningen är gemensam allt större och viktigare för dem än deras meningsskiljaktigheter. Ni kan hjälpa er själva och andra att förstå vad som förenar om ni ber Gud om hjälp och handlar därefter. Då besvara henne era böner om att hjälpa er återställa friden liksom jag gjort i mitt liv. Samma princip gäller då vi skapar enhet bland människor som har helt olika bakgrund. Guds barn har alltid mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. Till och med olikheter kan ses som en möjlighet. Gud hjälper oss att se olikheter hos andra, inte som en källa till irritation, utan som en möjlighet. Herren kan hjälpa er se och värdesätta det som den andra personen har och som ni saknar. Men en gång har Herren hjälpt mig se hans godhet i att föra mig samman med någon där våra olikheter var just det jag behövde för att vara till välsignelse i andras liv. Det har varit Herrens sätt att lägga till något jag behövde för att kunna tjäna honom bättre. Det för mig till en annan princip som gäller enighet, att tala väl om varandra. Tänk om senaste gången någon frågade hur ni tyckte det egentligen gick för någon annan i er familj eller i kyrkan. Det hände mig mer än en gång förra veckan. Det finns tillfällen då vi måste bedöma andra. Ibland krävs att vi bedömer andra på det sättet. Men i de flesta fall är det fråga om ett val. Anta till exempel att någon frågar vad ni tycker om den nya biskopen. Allt eftersom vi blir bättre och bättre på att skapa enhet kommer vi att tänka på skriftställe. Och nu mina bröder, eftersom jag vet att ni känner till ljuset eller vilket ni kan döma, det är ljus som är Kristi ljus. Se till att ni inte dömer orätt. Ty med samma dom som ni dömer kommer även ni att bli dömda. Insikten om att ni ser andra i ett ofullkomligt ljus gör att ni troligtvis är välvilliga det ni säger. Förutom skriftstället kanske ni minns att mamma sagt: har du inget gott att säga om någon annan så säg ingenting alls. Det hjälper att se det bästa i biskopens insats och karaktär. Frälsaren som är kärleksfull domare gör säkert så när han bedömer er insats. Skrifterna och det som ni hörde er mamma säga kan mycket väl leda till att beskriva det bästa i biskopens insats och i hans goda avsikter. Jag kan lova er att ni får känna frid och glädje när ni Kristi ljus är generösa i det ni säger om andra. Ni känner enighet med biskopen och med den person som bad om er åsikt. Inte därför att biskopen är fullkomlig eller därför att personen som frågar delar er välvilliga utvärdering, utan för att Herren låter er känna sin uppskattning för att ni valde möjligheten att avstå från denna oenighet. Vi måste handla efter samma princip allt eftersom Herren insamlar fler och fler som inte är som vi. Det blir allt mer uppenbart för oss att försoningen åstadkommer samma förändring hos oss alla. Vi blir lärjungar som är ödmjuka, kärleksfulla, bredvilliga och samtidigt oförskräckta och otrofasta i allt. Vi bor fortfarande i olika länder. Men vi kommer in i kyrkan genom en process som förändrar oss. Med hjälp av andens gåva blir det som aposteln Paulus såg. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Med den enighet som jag ser öka kan Herren göra det som världen kommer att uppfatta som under. Det heliga kan uppnå Herrens alla avsikter när det är helt eniga i rättfärdighet. Presidenter i olika länder, regenter och ledare för världsomspännande hjälporganisationer lovordar oss och säger: er kyrka var först på plats för att hjälpa till vid katastrofen. Hundratals av era medlemmar kom och hade allting med sig som de överlevande behövde. De hade också med sig egna tält och förnödenheter. De var outtröttliga och glada. De tycktes veta var det skulle gå och när. Sedan kanske de säger: er kyrka vet sannoliken hur man organiserar sig för att få någonting gjort. Jag tackar den, utan att säga att undret inte bara ligger i organiserandet, utan också i medlemmarnas hjärtan. Det heliga kom i Herrens namn för att ge det slags hjälp som man skulle ge. Det kom, det följde det anvisning som Herrens utvalda ledare gav dem. Deras hjärtan var förenade och därför ökade deras kraft storligen. Jag vittnar för er om den enighet som ni upplever att den ska växa. Gud Fadern lever. Han hör och besvarar våra böner i kärlek. Frälsaren lever och sträcker ut sin hand till oss i barmhärtighet. Detta är hans sanna kyrka. President Monson är Guds levande profet. Om vi är förenade att stödja honom av allt vårt hjärta med villig lydnad mot Gud, ska vi gemensamt med kraft gå var helst Gud kallar oss och bli det som han vill att vi ska bli. Jag ger er min välsignelse att ni ska känna enighet i era hem och i kyrkan. Och jag ger er Herrens löfte att ni ska få enligt ert hjärtas rättfärdiga önskningar denna glädje i enighet. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Vilket underbart budskap när vi samlas här tillsammans som ett. Vi har tagit på oss Kristi namn som kristna. En av de frågor vi ställer, om vi har frälsarens kärlek, varför vill då någon vara vår fiende? Nyligen skrev en grupp begåvade, trofasta unga sista dagars heliga ner några av de frågor som de tyckte ställde till mest bekymmer för dem. En syster frågade: varför försvarar sig inte kyrkan mer aktivt när den beskylls för något? Som svar på hennes fråga vill jag säga att en av de stora prövningarna här i dödligheten är när vår tro ifrågasätts eller kritiseras. Vid sådana tillfällen kanske vi vill agera aggressivt, höja knytnäven så att säga. Men det är viktigt att vid sådana tillfällen tänka efter, be och följa frälsarens exempel. Kom ihåg att Jesus själv föraktades och förkastades av världen. Och i Lehis dröm uthärdade också de som kom till frälsaren att man hånade och pekade finger åt dem. Världen har hatat mina lärjungar, sa Jesus, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Och när vi bemöter våra anklagare så som frälsaren gjorde, blir vi inte bara mer kristuslika, utan vi inbjuder också andra att känna hans kärlek och följa honom. Hur vi ska reagera på ett kristuslikt sätt kan inte skrivas ner i förväg, och det finns ingen formel för det. Frälsaren reagerade olika i varje situation. När han ställdes inför den ogudaktige kung Herodes förblev han tyst. När han stod inför Pilatus bar han ett enkelt och kraftfullt vittnesbörd om sin gudomlighet. När han stod inför penningväxlarna som förorenade templet visade han sitt gudomliga ansvar att bevara och beskydda det som var heligt. Upplyft på korset yttrade han det ojämförligt kristliga svaret: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. En del människor tror felaktigt att vi, när vi reagerar med tystnad, saktmod, överseende och ödmjukt bär vittnesbörd, är passiva eller svaga. Men för att älska våra ovänner, välsigna dem som förbannar oss, göra gott mot dem som hatar oss och be för dem som illvilligt utnyttjar oss och förföljer oss, krävs tro, styrka och framför allt kristligt mod. Profeten Joseph Smith visade detta mod hela sitt liv. Även när han led svår förföljelse från människor av alla slag, både religiösa och inte religiösa, gav han inte tillbaka och blev inte hatisk. Liksom alla Kristi sanna lärjungar följde han frälsarens exempel genom att älska andra på ett tolerant och medkännande sätt. Det är kristligt mod. När vi låter bli att hämnas, när vi vänder andra kinden till och står emot ilskan, följer också vi frälsarens exempel. Vi visar prov på hans kärlek som är den enda kraft som kan besegra motståndaren och bemöta våra anklagare utan att i gengäld anklaga dem. Det är inte svaghet, det är kristligt mod. Under årens lopp lär vi oss att protester mot vår tro inte är något nytt och kommer troligtvis inte att försvinna på länge. Men Kristi sanna lärjungar ser möjligheter mitt i motståndet. I Mormons bok blev profeten Abinadi bunden och fördes till den onde kung Noa. Fastän kungen kraftfullt motsatte sig Abinadis undervisning och till slut dömde honom till döden, undervisade Abinadi oförskräckt om evangeliet och bar sitt vittnesbörd. Genom att dra nytta av tillfället blev en präst som hette Alma omvänd till evangeliet och förde många själar till Kristus. Abinadis och Almas mod var kristligt mod. Erfarenheten visar att de perioder när det skrivs mycket negativt om kyrkan kan bidra till att uppfylla Herrens avsikter. 1983 skrev första presidentskapet till kyrkans ledare att motståndet i sig kan utgöra en möjlighet. Bland de ständiga utmaningar som våra missionärer ställs inför finns bristen på intresse för religiösa ting och för vårt budskap. Denna kritik skapar intresse för kyrkan. Det ger medlemmarna möjlighet att presentera sanningen för de vars uppmärksamhet därigenom riktas mot oss. Slutcitat. Vi kan dra nytta av liknande tillfällen på många sätt. Ett vänligt brev till redaktören, ett samtal med en vän, en kommentar till en blogg eller ett lugnande ord till någon som sagt något nedsättande. Vi kan med kärlek bemöta dem som har påverkats av felaktig information och av fördomar. De som hålls borta från sanningen för att de inte vet var de ska finna den. Jag försäkrar er att det aldrig är svagt att bemöta sina anklagare på detta sätt. Det är att utöva Kristuslikt mod. Genom vårt sätt att bemöta andra skiljer sig varje omständighet åt. Lyckligtvis känner Herren deras hjärtan som anklagar oss och vet hur vi bäst kan bemöta dem. När sanna lärjungar söker ledning från anden får de skräddarsydd inspiration för varje tillfälle. Och vid varje tillfälle reagerar sanna lärjungar på ett sådant sätt som inbjuder Herrens ande. Paulus påminner korintierna om att hans predikan inte bestod i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom bevisning i ande och kraft. Eftersom den kraften tillhör Herrens ande får vi aldrig bli stridslystna när vi talar om vår tro. Nästan alla missionärer lär sig att tvister om olika skriftställen alltid driver bort anden. Frälsaren har sagt, den som har en stridslysten ande är inte av mig. Ännu mer beklagansvärt är att kyrkan anklagas för att inte vara kristen, är det när kyrkans medlemmar reagerar på sådana anklagelser på ett okristligt sätt. Må våra samtal med andra alltid präglas av andens frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Att vara mild beskrivs i Webster's Dictionary som att visa tålamod och vara långmodig, att uthärda oförrätter utan att hysa agg. Tålmodighet är inte svaghet. Det är ett tecken på kristuslikt mod. Detta är speciellt viktigt i vårt umgänge med medlemmar av andra kristna samfund. Vår himmelske fader blir säkert sorgsen och djävulen skrattar när vi stridslystet debatterar olikheter i läror med våra kristna medmänniskor. Det här innebär inte att vi ska kompromissa med våra principer eller bagatellisera det vi tror på. Vi kan inte ändra det återställda evangeliets lärdomar även om vi genom att undervisa om och lyda dem blir impopulära i världens ögon. Men när vi känner att vi frimodigt vill predika Guds ord måste vi be om att fyllas av den heliga anden. Vi bör aldrig förväxla frimodighet med Satans efterapning, överlägsenhet. Sanna lärjungar talar med stillsam förtröstan, inte med skrytsamt högmod. Som sanna lärjungar måste vi främst vara intresserade av andra människors välfärd, inte av att rättfärdiga oss själva. Ifrågasättande och kritik ger oss tillfälle att nå ut till andra och visa att de är viktiga för vår himmelske fader och för oss. Vårt mål bör vara att hjälpa dem förstå sanningen, inte försvara oss själva eller ta hem poäng i en teologisk debatt. Vårt uppriktiga vittnesbörd är det kraftfullaste svar vi kan ge dem som anklagar oss. Och sådana vittnesbörd kan vi bara bära i kärlek och tålmodighet. Vi bör likna Edward Partridge, om vilken Herren sa det. Hans hjärta är rent inför mig, ty han är som den forne Nathanael, i vilken inget svek fanns. Att vara sveklös är att ha ett barns oskuldsfullhet. Att vara sen att ta anstöt och snabb att förlåta. De här egenskaperna lärs först i hemmet och i familjen och kan användas i alla våra relationer. Att vara utan svek är att först se våra egna brister. När vi blir anklagade borde vi ställa samma fråga som aposteln gjorde. Inte är det väl jag, Herre? Om vi lyssnar på det svar som anden ger kan vi, om det behövs, göra rättelser, be om ursäkt, söka förlåtelse och göra bättre ifrån oss. Utan svek undviker sanna lärjungar att på ett överdrivet sätt döma andras åsikter. Många av oss har odlat starka vänskapsband med människor som inte är medlemmar i vår kyrka. Skolkamrater, kollegor och vänner och medmänniskor över hela världen. Vi behöver dem. Och de behöver oss. Som president Thomas S. Monson har lärt oss, låt oss lära oss att respektera andra människor. Ingen av oss bor ensam i vår stad, i vårt land eller vår värld. Som frälsaren visade inför Herodes måste sanna lärjungar ibland visa kristligt mod genom att inte säga något alls. En gång när jag spelade golf råkade jag stöta till en stor tjollakaktus som tycktes skjuta taggar som ett piggsvin. Jag fick taggar överallt på kläderna fast jag knappt rörde vid kaktusen. Vissa situationer liknar den växten. De kan bara skada oss. I sådana fall är det bättre att hålla sig på avstånd och helt enkelt gå därifrån. När vi gör det kanske någon försöker provocera oss och få oss att börja argumentera. I Mormons bok läser vi om när Lehonti och hans män slog läger på ett berg. Den förrädiske Amalekia krävde att Lehonti skulle komma ner och möta honom i dalen. Men när Lehonti lämnade sin säkra plats förgiftades han gradvis tills han dog och hans här föll i Amalekias händer. Genom meningsutbyten och beskyllningar hetsar vissa människor oss att lämna vår säkra plats och förena oss med en teologisk klunga i gyttjan. De här stridslystna har bestämt sig för att starta religiösa slagsmål. Det är alltid bäst att stanna på den säkra mast som ömsesidig respekt och kärlek utgör. De vill ha slagsmål online eller personligen. Som sagt, är det alltid bäst för oss att stanna på den säkra mark som ömsesidig respekt och kärlek gör. När vi gör det följer vi profeten Nehemjas exempel. Han som byggde en mur runt Jerusalem. Hans fiende bönföll honom att träffa dem på slätten där de tänkte göra honom ont. I motsats till Lehonti avböjde Nehemja, klart nog, deras erbjudande med dessa ord. Jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Varför skulle arbetet få stanna av? Det blir ju fallet om jag lämnar det och kommer ner till er. Vi har också ett stort arbete att utföra som inte blir gjort om vi tillåter oss att stanna upp och argumentera. Istället bör vi samla kristligt mod och gå vidare. Som vi läser i Saltaren, bli inte upprörd över de onda. Det kommer alltid att finnas ont omkring oss i världen. Till jordelivets stora prov hör att vara i världen utan att bli som världen. I sin förbön för oss bad frälsaren till vår himmelske fader: jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Men samtidigt som frälsaren varnade för förföljelse lovade han frid. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Jag vittnar om att med hans fridsmantel på oss kommer första presidentskapets löfte att uppfyllas. Det motstånd som kan tyckas svårt att uthärda kommer att bli till välsignelse för Guds rike på jorden. Till den undrande systern och till alla som vill veta hur vi bör bemöta dem som anklagar oss, svarar jag: vi älskar dem. Vilken ras, tro, religion eller politisk övertygelse de än har, måste vi, om vi följer Kristus och visar prov på hans mod, älskar dem. Vi känner inte att vi är bättre än dem. Istället vill vi visa dem en bättre väg. Jesu Kristi väg. Hans väg leder till dopets port, det rättfärdiga livets trånga och smala stig och till Guds tempel. Han är vägen och sanningen och livet. Endast genom honom kan vi och alla våra bröder och systrar ärva den största gåva vi kan få, evigt liv och evig lycka. Att hjälpa dem, att vara exempel för dem, är inget för de svaga, det är för de starka, det är för dig och mig, för de sista dagars heliga som betalar lärjungeskapets pris genom att bemöta våra anklagare med Kristus likt mod. Jag avslutar med att göra mormons vittnesbörd till mitt eget. Se, jag är Jesu Kristi, Guds sons lärjunge. Jag har av honom kallats att förkunna hans ord bland hans folk så att de kan få evigt liv. Jag bär mitt särskilda vittnesbörd om honom, att vårt liv kan vara evigt tack vare att hans kärlek är evig. Att vi må kunna leda hans eviga, villkorslösa kärlek med våra bröder och systrar överallt är min ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
One of the overarching truths of the restoration
En av de grundläggande sanningarna i återställelsen är att Gud lever och bor i sina himlar, att han är en upphöjd människa med en kropp av kött och ben, att han är gårdagens, dagens och i evigheten samma oföränderliga Gud, all dygds och sanningskälla. Adam och Eva var det första av hans dödliga barn på jorden. Om deras tillkomst sa han: och jag, Gud, skapade människan till min egen avbild, till min enföres avbild skapade jag henne, till man och kvinna skapade jag dem. Denna sanning upphöjer den mänskliga familjen. Män och kvinnor är underbara skapelser, begåvade med gudomliga egenskaper. I tiden för skapelsen gav Gud Adam och Eva den gudomliga förmågan att föda barn i sin egen avbild. Vi är därför allesammans en avbild av honom. Vi kämpar emellertid med svåra jordiska svagheter och risker. Sjukdom, åldrande och död är ofrånkomliga. Svårigheter och sorger hör till livets gång. Personliga böjelser, begär och passioner kräver att bli tillfredsställda. Av alla dessa anledningar och fler därtill behöver vi vår himmelske faders hjälp. En viktig källa till denna hjälp får vi genom att vara i våra medmänniskors tjänst. Befallningen lyder: älska din nästa som dig själv. Eftersom vi alla är bröder och systrar är vi alla en nästa. Även om vi skiljer oss åt genom avstånd, kultur, religion och ras. Profeten Joseph Smith sa: en man som är fylld av Guds kärlek är inte nöjd med att enbart välsigna sin familj, utan sträcker sig ut till hela världen, mån om att välsigna hela den mänskliga rasen. Herren är vårt föredöme, där han gör det som är gott bland människobarnen. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fril, man eller kvinna. Och han kommer ihåg hedningen, och alla är lika inför Gud. För att sörja för andra på Herrens sätt anstränger vi oss att ta hand om oss själva och uppoffra oss för att hjälpa det behövande. Det fattiga arbetar för det som det får och söker göra det bättre för andra också. Det mönstret har vi haft hos oss från begynnelsen. Kyrkans välfärdsplan innefattar detta gudomliga mönster, och trofasta medlemmar i kyrkan följer det. Deras offergåvor ger hjälp åt änkan, omvårdnad till den föräldralösa och en tillflykt åt det lidande. För några år sedan besökte en hög tjänsteman från Kina Salt Lake City, såg kyrkans historiska platser och talade vid Brigham Young-universitetet. När han fick höra om kyrkans välfärdsprogram sa han: om alla älskade varandra på det här sättet skulle världen vara mycket fridfullare plats. Att fasta och ge värdet av den mat som inte äts för att hjälpa de fattiga fångar hans intresse. I slutet av besöket på Welfare Square överräckte han detta röda kuvert till föreståndaren. En röd påse. I Kina ges en röd påse som en kärleksfull gest, en välsignelse och en önskan om god framtid. Den innehåller inte mycket, sa besökaren. Men det är de pengar jag har sparat genom att avstå från frukosten de senaste 2 månaderna. Jag skulle vilja ge mitt fastoffer till kyrkans välfärdsprogram. Kyrkans välfärdsplan är inspirerad av Gud. Dess lärosats är grundläggande för människans frälsning. Den är ett tecken på tjänande, ett vittne för världen om att Jesu Kristi kyrka har återställts. Det är himlens hjälp på praktiska sätt. Som Herrens profet president Thomas S. Monson har sagt: välfärdsprinciperna förändras inte. Det kommer inte att förändras. Det är uppenbarade sanningar. En annat viktigt sätt varje människa kan få Guds hjälp är bönen. Vi är befallda att be till Gud, vår Fader, i Jesu Kristi namn. Uppmaningen lyder: be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Vår himmelske Fader besvarar alla uppriktiga böner. Som Herrens profet ger president Monson följande råd: ibland tycks inte finnas något ljus i slutet av tunneln. Ingen gryning som ersätter nattens mörker. Vi känner oss övergivna, förkrossade, ensamma. Om du befinner dig i den här situationen så vädjar till dig: vänd dig till vår himmelske Fader i tro. Han lyfter dig, han leder dig. Han tar inte alltid bort dina prövningar, men han tröstar och leder dig med kärlek genom vilken storm du än ställs inför. När vi står inför vissa behov förlitar vi oss på en form av bön som bara är tillgänglig i deras händer, som är bemyndiga att handla för Guds räkning. Jesus Kristus gick ut för att hela de sjuka, uppväcka de döda och upplyfta förtvivlade själar. Med evangeliets återställelse kom prästerdömets kraft och myndighet att fortsätta med denna sida av Guds verk. När någon är sjuk eller djupt bekymrad ska han kalla på församlingens äldste, och det ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Trofasta äldste har myndighet att göra det som Herren skulle gjort om han hade varit där. Om uppteckningar hade förts över böner som besvarats, skulle det inte finnas rum i världen för så många volymer. Från äldste Glenn Elrod, en generalaktivitet emeritus och älskade medarbetare, kommer den här berättelsen som jag älskar. Jag fick ett telefonsamtal och fick veta att en släkting, en 12-årig flicka som heter Janice, låg på sjukhuset med allvarliga skador. Hennes mor ville att hon skulle få en prästens välsignelse. Äldste Cowley och jag gick till sjukhuset. Där fick vi veta fler detaljer om olyckan. Janice hade blivit påkörd av en stadsbuss. De dubbla bakdäcken hade kört över hennes huvud och kropp. Äldste Cowley gick in i rummet där Janice låg. Hon hade ett brutet bäckenben, en svårt sajer axel, många bruna ben och svåra skador i huvudet som inte gick att reparera. Men vi kände att vi skulle smörja henne och ge henne välsignelse. Jag smorde henne med olja och äldste Cowley beseglade smörjelsen. På ett kraftfullt och bestämt sätt välsignade henne att hon skulle bli frisk och helad så att kunna leva ett normalt liv. Han välsignade henne att hon skulle tillfriskna utan några bestående men av sina många skador. Det var en underbar välsignelse och i sanning en härlig stund. Janice rörde inte en muskel på över en månad. Vi tappar aldrig tron. En välsignelse hade uttalats om att hon skulle bli bra och inte få några bestående men. Det har nu gått många år sedan det sjukhusbesöket. Jag talade nyligen med Janice. Hon är nu 70 år gammal. Mor till 3 barn, mormor och farmor till 11 barnbarn. Hittills har hon inte haft olyckan att hon får några så helst negativa följder. Detta är bara en av så många helbrägdagörelser, men inget är större bevis på hur vår himmelske fader hjälpt sina barn genom bön än det som ägde rum i detta sjukhusrum med 12-åriga Janice och 2 enkla gudstjänare för omkring 58 år sedan. Den slutliga hjälpen för vår himmelske fader kommer till oss genom hans son. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är med stor vördnad och djup respekt som jag bevittnar om Herren Jesus Kristus. När jag gör det påminns jag om hur försiktiga vi måste vara när vi använder hans namn. Även om hans inflytande, lärdomar och frälsning gör att vi älskar honom, är det bäst om vi inte talar om honom som om vår närmaste grannen. Han är den förstfödda av faderns andebarn. Han gjorde allt som blev ordinerat att göra. Därför visar allt honom vördnad och vittnar om honom. Han sa till de forntida profeterna vad de skulle skriva, och han uppfyller alla deras ord. Som Guds enfödde son, födda jungfru Maria, övervann han döden, sonade han världens synder och bringade frälsning till både levande och döda. Som vår uppstående herre åt han stekt fisk tillsammans med apostlarna och inbjöd folkmassorna på båda halvkloten att kännas på såren i hans händer, fötter och sida, så att alla skulle kunna veta att han är Israels Gud. Han är den levande Kristus. Han förkunnar för alla, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Han är vår lagstiftare och domare. världens återlöstare. Vid hans andra ankomst ska herradömet vila på hans axlar. Och hans namn ska vara underbar, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Last general conference, I was called by President.
Förra generalkonferensen kallade president Monson mig som ny generalpresident för unga kvinnor. När jag stod inför en Guds profet och får ta emot detta heliga ansvar, lovade jag dyrt och heligt att jag av hela mitt hjärta skulle tjäna med förmåga och förstånd. För denna kallelse lät jag på en plakett ingravera detta motto: jag kan göra svåra saker. Men när jag nu kunde ändra detta enkla motto skulle det stå: i Herrens kraft. I Herrens kraft kan jag göra allting. Det är på den kraften jag litar idag när jag står i denna heliga talarstol. I april förra året, 2 dagar efter generalkonferensen, höll vi vårt första möte som nyligen inrustat presidentskap. Vi vandrade upp till toppen av Ensign Peak. Och när vi tittade ner på dalen nedanför såg vi templet med ängeln Moroni som glänste i solen. Det framstod klart för var och en av oss. Visionen för vårt presidentskap var templet. Vi måste förbereda varje ung kvinna att vara värdig att ingå och hålla heliga förbund och ta emot templets förrättningar. Templet är anledningen till allt vi gör i kyrkan. Templet var anledningen till att våra pionjärfäder lämnade sina hem och drog västerut. Det var anledningen till att de utstod umbäranden och till och med döden. Tempelförbunden var anledningen till att alla dessa pionjärer begravdes längs vägen. De kunde sjunga: kom, kom Guds folk, ej kamp och möda räds, blott med fröjd framåt drag. En del förlorade allt, men kom ner till dalen med verkligen allting. Tempelförordningar, heliga förbund och löften om evigt liv tillsammans som familjer. Bara 2 dagar senare efter att de kom till Saltsjödalen så vandrade Brigham Young och hans sällskap upp till Ensign Peak. Och där så reste de en baner. De band en gul sjal vid en vandringsstav som symboliserade ett standard för nationerna. De heliga skulle vara ljuset, standardet. I april förra året på Ensign Peak reste också vi 3 kvinnor ett baner som vi tillverkat av en vandringsstav och en gyllene peruansk sjal. Det var vårt baner. Vårt baner för nationerna. Där vi behöver återgå till dygden. Dygd är en förutsättning för att kunna ta emot andens vägledning och kunna gå in i Herrens heliga tempel. dygde ett mönster för tankar och uppträdande. Och det innebär kyskhet och moralisk renhet. Dygden börjar i hjärtat och i sinnet. Den får sin näring i hemmet. Den byggs upp av tusentals små beslut och handlingar. Dygd är ett ord som vi inte ofta hör i dagens samhälle. Men den latinska roten virtus betyder styrka. Dygdiga kvinnor och män besitter en tyst värdighet och inre styrka. De är trygga i sig själva därför att de är värdiga att ta emot och få vägledning av den heliga anden. Präst Monson har rått oss. Om dina så kallade... Ja, du måste vara den som står för det rätta även om du är ensam om detta. Ha moraliska modet att vara ett ljus för att följa. Ingen vänskap är viktigare än ditt rena samvete. Din moraliska renhet och din makalös känsla att veta att man står för renhet och att det känns gott. Kan det vara så att vi sakta blir mer okänsliga för att vi tycker att höga moraliska normer är gammaldags och inte relevanta eller viktiga i dagens samhälle? Som Elsa Hales nyligen påminde oss var Lee Hunter i Mormons bok väl placerad uppe på en bergstopp. Han och de han ledde var i sitt sinne fast beslutna att de inte skulle komma ner från berget. Den lömska Malakaja behövde bara 4 försök, vart och ett järvare än det föregående, för att få Lee Hunter att komma ner från berget. Men när han sedan börjat tro på Malakajas falska löften blev Lee Hunter gradvis förgiftad tills han dog. Inte bara förgiftad, utan gradvis. Kan det vara så att detta kanske sker idag? Kan det vara så att vi först tolererar, sedan accepterar och slutligen anammar de laster som omger oss? Kan det vara så att vi blir bedragna av falska förebilder och övertygande budskap via media som får oss att glömma vår gudomliga identitet? Håller även vi på att gradvis förgiftas? Vad kan vara mer lömskt än att locka ungdomar i denna ädla generation att göra ingenting eller att vara ständigt upptagna med textmeddelanden utan någonsin komma till kunskap om sanningarna i en bok som skrevs för er och för er tid av Guds profeter, Mormons bok? Vad skulle kunna vara mer bedrägligt än att locka kvinnor, unga och gamla, du och jag, att vara så upptagna av oss själva, vårt utseende, våra kläder, vår kroppsform och storlek, att vi förlorar ur sikte vår gudomliga identitet och vår förmåga att förändra världen genom vårt dygdiga inflytande? Vad skulle kunna vara mer bedrägligt än att locka män, unga och gamla, som bär Guds heliga prästadöme, att titta på förförsk pornografi och därmed fokusera på köttet istället för på tron, att vara lasternas konsumenter istället för dygdens väktare? Mormons bok innehåller berättelsen om de 2000 unga hjältar vilkas dygd och renhet gav dem styrka att försvara sina föräldrars förbund och sin familjs tro. Deras dygd och beslutsamhet att alltid vara trofasta i allt förändrade världen. Jag tror verkligen att en enda dygdig ung kvinna eller ung man som leds av anden kan förändra världen. Men för att kunna göra så måste vi återgå till dygden. Vi måste lägga oss i hårdträning. Som maratonlöparen Juma Ikanga sa efter att han hade vunnit New York Marathon: viljan att vinna betyder inget utan viljan att förbereda sig. Tiden att förbereda oss genom att utöva mer självdisciplin är nu. Tiden blir mer mogen för himlen är nu. Att ställa in kursen och fokusera på målet är nu. En återgång till dygden måste börja individuellt i våra hjärtan och i våra hem. Vad kan var och en av oss göra för att börja återgå till dygden? Kurs- och träningsprogrammet blir unikt för var och en av oss. Jag har hämtat mitt personliga träningsprogram från anvisningar som återfinns i skrifterna. Pryd ständigt dina tankar med dygd. Håll fast vid dina förbund. Stå på heliga platser. Lägg åt sidan det som hör världen till. Tro att ni måste omvända er. Alltid minnas honom och hålla hans bud. Och finns det något som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt, så söker vi efter detta. Nu mer än någonsin tidigare är det tid att besvara Moronis uppmaning: vakna upp och stå upp, och att hålla fast vid varje god gåva och inte vidröra någon ond gåva eller något orent. Nyligen var jag med då en av våra nyaste sondöttrar välsignades. För mig var en helig syn när min man och våra söner tillsammans med många andra omringade detta lilla barn. Hon var så tjusig i sina vita kläder. Och inte blev det sämre av att hon uppkallades efter sin farmor och mormor. Men det som berörde mig mest var välsignelsen som uttalades av hennes pappa, våran son Zack. Han välsignade lilla Annabelle Elaine med att kunna förstå sin identitet som en Guds dotter. Att hon skulle följa sin mammas och sin farmors och mormors och systers exempel. Och att hon skulle finna stor glädje när hon lever ett dygdigt liv. Och förbereda sig att ingå och hålla heliga tempelförbund. I den stunden bad jag att varje ung kvinna skulle bli omgiven, styrkt och skyddad genom det rättfärdiga prästadömets kraft. Inte bara när de föds och välsignas, utan under hela livet. Under den högtidliga församlingen på senaste konferensen, när president Uchtdorf bad oss att stödja vår nya profet och vårt nya första presidentskap, såg jag alla prästadömsbröder ställa sig upp. Jag kände er styrka och er prästadömskraft. Ni är dygdens väktare. Sedan blev jag mycket rörd och han sa: vill de unga kvinnorna stå upp? Från min plats såg jag er alla stå upp och stå tillsammans. Idag finns det ingen mäktigare trupp för dygden i världen. Ni får aldrig underskatta kraften i ett rättfärdiga inflytande. Jag vittnar om att en återgång till dygden är möjlig tack vare frälsarens exempel och den oändliga kraften i frälsarens stora försoningsoffer. Jag vittnar om att vi inte endast kommer att få förmågan och styrkan att göra svåra saker, utan att kunna göra alla saker. Nu är tiden för oss var och en att resa oss och veckla ut en standard för världen som uppmanar till att återgå till dygden. Må vi leva så att vi kan vara verktyg till att förbereda jorden för hans andra ankomst, så att vi, när han visar sig, ska bli lika honom, alldeles så som han är ren. I Jesu Kristi namn. Amen.
My brothers and sisters, on July 19.
Mina bröder och systrar. Den 19 juli i år reste The Sons of the Utah Pioneers, en staty av profeten Joseph Smith och hans efterträdare Brigham Young, i This is the Place Heritage Park i Salt Lake City. Denna staty, som heter Blicken västerut, visar dessa två stora profeter med en karta över de västra territorierna. Många människor, även sista dagars heliga, glömmer att Joseph Smith var högst medveten om att kyrkan slutligen skulle flytta till den stora amerikanska västern. I augusti 1842 profeterade han: det heliga skulle fortsätta att lida mycken hemsökelse och fördrivas till klippiga bergen, att många skulle avfalla, andra skulle dödas av våra förföljare eller förlora livet på grund av sin utsatta ställning eller av sjukdom, och att några skulle leva för att hjälpa till att grunda bosättningar och bygga städer och se det heliga bli ett mäktigt folk mitt i klippiga bergen. Inte ens de i Joseph Smiths närmaste krets förstod till fullo vilka prövningar det sista heliga skulle få genomlida när kyrkan gick framåt från sin enkla början under tidigt 1800-tal. Men profeten Josef visste att ingen dåtida eller framtida fiende skulle ha tillräcklig makt att omintetgöra eller hejda Guds avsikter. Vi är alla bekanta med hans profetiska ord: sanningens baner har upprests. Ingen gudlös hand kan hindra verkets framgång. Förföljelser må rasa, pöbelhopar må samlas, arméer må förena sig, förtalet må nedsvärta, men Guds sanning ska gå framåt kraftfullt, ädelt och oförskräckt tills den genomträngt varje kontinent, förkunnats i varje trakt, täckt varje land och ljudit i varje öra, tills Guds avsikter har utförts och den stora Jehova säger att verket är fullbordat. Nästan 18 decennier har passerat sedan Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga organiserades år 1830. Vi har haft 178 år på oss att se profetiors fullbordan och att se på hur Guds sanning går framåt kraftfullt, ädelt och oförskräckt. Kyrkan påbörjade sitt första decennium med endast ett fåtal medlemmar. Trots intensivt motstånd kallades 597 missionärer under 1830-talet och över 15 000 omvända döptes in i kyrkan. Förenta staterna, Kanada och Storbritannien öppnades för predikandet av evangeliet. Många omvändes under 1840-talet medan förföljelser fortsatte att rasa mot kyrkan och speciellt mot profeten Josef. Mitt under dessa svårigheter och trots de stora utmaningar som resor innebar fortsatte Jesu Kristi återupprättade evangelium att täcka allt större del av jorden genom de 1454 missionärernas trogna tjänande, vilka kallades under 1840-talet. Och kyrkans medlemskap växte till mer än 48 000. Den 27 juni 1844 kulminerade förföljelsen av Joseph Smith då han och hans bror Hiram dödades av en pöbel i fängelset i Carthage. Strax efter martyrskapet och som en fullbordan på Josefs syn började Brigham Young och kyrkan förbereda sig på att flytta till klippiga bergen. Vedermödor, lidande, död och avfall var ständigt närvarande. Men verket gick ändå framåt. På 1850-talet kallades 705 missionärer att tjäna i områden som omfattade Skandinavien, Frankrike, Italien, Schweiz och Hawaii. Missionärsarbete börjades även i sådana vitt spridda delar av världen som Indien, Hongkong, Thailand, Burma, Sydafrika och Västindien. Bland de trogna nyomvända från Skandinavien och Storbritannien som döptes på 1850-talet fanns det de som led och dog på hav och land, medan de reste för att förena sig med de heliga här i Klippiga bergen. År 1875 kallades de första sju missionärerna till Mexiko. Och arbetet där blomstrade till och med under revolutionen och andra svårigheter. Och det var bara 4 år sedan, under 2004, som kyrkan nådde milstolpen med 1 miljon medlemmar i Mexiko. Det heligas tro prövades i varje fotsteg. När Brigham Young ledde dem att bygga ett tempel och etablera mer än 350 kolonier i västern. När Brigham Young dog 1877 hade kyrkans medlemsantal världen över vuxit till mer än 115 000. Trots all förföljelse gick Guds sanning sannerligen framåt, oförskräckt och ädelt. Tiden tillåter inte en detaljerad sammanfattning av kyrkans tillväxt under de följande decennierna. Men det bör nämnas att under en period av 40 år, mellan 1890 och 1930, kritiserades kyrkan och dess lära fortfarande offentligt. Elster Reed Smoot valdes till Förenta staternas kongress, men var tvungen att kämpa för att få inta sin plats. En hel del sades om kyrkan och dess lära under denna tid, varav mycket var sårande och riktat mot president Joseph F. Smith och andra ledare i kyrkan. Men i några tidningsartiklar började man emellertid tala om kyrkans medlemmar som samhällsnyttiga medborgare och goda människor. Den 3 september 1925 annonserade president Heber J. Grant att kyrkan skulle påbörja missionärsarbete i Sydamerika. Enligt Herrens mönster för att sprida det återställda evangeliet till alla nationer fanns min farfar, äldste Melvin J. Ballard, i det 12 apostlarnas kvorum bland dem som skickades till Sydamerika för att inviga landet för predikandet av evangeliet. På julmorgonen 1925 i Argentina invigde äldste Ballard de sydamerikanska länderna och påbörjade missionärsarbetet. Innan han reste tillbaka följande juli profetserade han: Herrens verk kommer att växa långsamt en tid här, liksom en ek växer långsamt från ett ekollon. Det kommer inte att skjuta upp på en dag som solrosen, som växer fort och sedan dör. Men tusentals kommer att sluta sig till kyrkan här. Den kommer att delas upp i mer än en mission och kommer att vara en av de starkaste i kyrkan. Verket är här nu så litet som någonsin kommer att vara. Alla som känner till kyrkans tillväxt i Sydamerika vet att denna profetia fullbordats. Idag har enbart Brasilien över 1 miljon medlemmar. Under de 4 decennierna från 1930 till 1970 kallades mer än 106 000 missionärer. Missionärer kallas från hela världen och kyrkans medlemsantal ökade över fyrfaldigt till över 2,8 miljoner. Bara under 60-talet tillkom mer än 1 miljon nya medlemmar. År 1970 verkade missionärer i 43 nationer och 9 territorier. Under denna 40-årsperiod öppnades de sydamerikanska länderna Chile, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Peru och Venezuela för missionärsarbetet. I Mellanamerika låste Herrens tjänare upp nationerna Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras och Nicaragua. I mindre Asien så började nya större ansträngningar bära frukt i Korea, Taiwan, Singapore och Filippinerna. Inget av detta var enkelt. Utmaningar, hinder och förföljelse ledsakade varje försök att föra Guds sanning till varje kontinent och land så att den kunde ljuda i varje öra. Trots detta gick vi framåt i tro. Utmaningar möttes och hinder övervanns. President Spencer W. Kimball bad kyrkans medlemmar att ta längre steg när det gällde att sprida och dela med sig evangeliets sanningar. Han bad varje stad i världen att utöka antalet missionärer. Och han ledde kyrkan till att ta media till hjälp för att förmedla vårt budskap till hundratals miljoner människor över hela jorden. Under hans 12 år som kyrkans president verkade nästan 200 000 missionärer på heltidsmission. Kyrkans medlemsantal över världen fördubblades nästan och antalet stavar nästan tredubblades. Många länder öppnades eller återöppnades för missionärsarbete och omvändelsens mirakel skedde i många länder. Trots varje motståndsförsök att omintetgöra Herrens verk eller modfälla Herrens arbetare. Lite mer än 2 decennier har passerat sedan slutet på president Kimballs verksamhet i dödligheten. Under denna tid har vi upplevt att världens skara har troende har utmärkt sig mer än någonsin. Det är troligen inget sammanträffande att vi mer än någonsin för även upplevt ideologiska attacker på vårt folk, vår historia och vår lära genom medierna. Men kyrkan fortsätter att växa. Medlemskapet har mer än fördubblats igen från cirka 5,9 miljoner 1985 till mer än 13 miljoner idag. Och förra året kallades den miljonte missionären att tjäna under denna utdelning. Nu mina bröder och systrar, min avsikt med denna kortfattade återblick på Josefs profetiska vision gällande denna kyrka och dess bokstavliga fullbordan genom decennierna är att påminna oss om denna enkla sanning. Guds verk och planer och avsikter kan inte omintetgöras. Inte heller kan det gå omintet. Ty Gud vandrar inte på krokiga stigar. Inte heller avviker han från det han har sagt. Därför är hans stigar raka och hans bana ett evigt kretslopp. Kom ihåg att det är inte Guds verk som omintetgörs, utan människors verk. Gud har talat genom sin profet och deklarerat för världen att sanningens baner har upprests. Och att ingen gudlös hand kan hindra verkets framgång. Den sanningen kan inte förnekas eller bestridas. Vi har själva sett det, decennium efter decennium. Från Joseph Smiths tid till president Thomas S. Monsons tid. Förföljelser har rasat. Förtal, lögner och bedrägerier har försökt att nedsvärta. Men under varje decennium från tiden för återställelsen och framåt har Guds sanning gått framåt oförskräckt, ädelt och självständigt. Den lilla kyrka som grundades 1830 med endast en handfull medlemmar har nu växt till mer än 13 miljoner sista dagars heliga i många olika länder i hela världen. Och vi är på god väg att genomtränga varje kontinent, förkunna i varje trakt, täcka varje land och ljuda i varje öra. Detta är Guds verk. Och Guds verk kan inte omintetgöras. Men fortfarande finns mycket att göra innan den stora Jehova kan göra att värdet är fullbordat. Då vi prisar och hedrar dessa trogna heliga som har fört oss till denna framträdande offentliga position har vi inte råd att vara bekväma eller belåtna. Mina bröder och systrar, var och en av oss behövs. Och för att avsluta verket som påbörjades av dessa pionjärer för mer än 175 år sedan och som utförs under de följande decennierna av trogna heliga i varje generation. Vi behöver tro som de trodde. Vi behöver arbeta som de arbetade. Vi behöver tjäna som de tjänade. Och vi behöver övervinna som de övervann. Självklart är våra utmaningar annorlunda idag, men de är inte mindre krävande. Istället för arga pöblar står vi inför de som oupphörligen försöker nedsvärta. Istället för extrem utsatthet och nöd står vi inför alkohol och drogmissbruk, pornografi, allhandra smuts och sjaskighet, girighet, oärlighet och andlig likgiltighet. Istället för att familjer slits bort från sina hem ser vi hur familjen som institution inklusive den gudomliga äktenskapsinstitutionen, attackeras när grupper och individer försöker definiera bort familjens framstående och gudomliga ställning i samhället. Med detta vill jag inte påstå att våra utmaningar idag är större än de utmaningar som de mötte, vilka har gått före oss. De är bara annorlunda. Herren ber oss inte att packa en handkärra. Han ber oss att stärka vår tro. Han ber oss inte att gå tvärs över en kontinent. Han ber oss att korsa gatan för att besöka en granne. Han ber oss inte att skänka alla våra jordiska ägodelar för att bygga ett tempel. Han ber oss att ge våra tillgångar och vår tid, trots pressen från det moderna livet, så att man kan fortsätta bygga tempel och sedan regelbundet besöka de tempel som redan byggts. Han ber oss inte att dö martyrdöten. Han ber oss att leva livet som lärjungar. Det här är en härlig tid att leva i, bröder och systrar. Och det är vår sak att föra vidare den rika tradition av hängivet engagemang som de människor som grundade denna kyrka, och det har varit det kännetecknandet för de tidiga generationerna. Det här är inte en tid för de andligt svaga i hjärtat. Vi har inte råd att vara ytligt rättfärdiga. Våra vittnesbörd måste gå djupt, med andliga rötter fast förankrade i uppenbarelsens klippa. Och vi måste fortsätta föra verket framåt som ett helgat förbundsfolk med tro i varje steg. Till Guds avsikter har utförts, och den stora Jehova säger att verket är fullbordat. Att detta må förverkligas för oss är min ödmjuka bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Det har varit en härlig konferenssession. Vi tackar tabernakelkören för de vackra sånger som de har framfört den här morgonen och de som har talat till oss. Jag har nu själv nöjet att få tala till er. Efter mitt tal avslutas mötet med att kören sjunger "Se dagen gryr och mörkret flyr". Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Daniel L. Johnson i det 70-års forum. Avslutande mötet börjar klockan 14 i eftermiddag. Mina kära bröder och systrar, jag känner mig ödmjuk över tillfället att stå här framför er denna morgon. Må er tro och er böner vara med mig när jag talar om det som mina tankar begrundat och som jag känner mig manad att dela med mig av till er. Jag vill börja med att nämna en av de mest oundvikliga delarna av vårt liv här på jorden. Och det är förändring. Vid ett eller annat tillfälle hör vi alla någon version av det gamla talesättet. Inget är så ständigt som förändring. I hela vårt liv ställs vi inför förändringar. Vissa förändringar välkomnar vi, men inte alla. Vissa förändringar är plötsliga, som en näras och käras oväntade bortgång, oförutsedd sjukdom, förlusten av en kär ägodel. Men de flesta förändringar sker gradvis och långsamt. I och med denna här konferensen är det 45 år sedan jag kallades till de 12 apostlarnas forum. Jag var de 12:s juniormedlem då och såg upp till 14 exceptionella män som kallats till det 12 och första presidentskapet före mig. En efter en har dessa män återvänt hem. När president Hinckley gick bort för 8 månader sedan insåg jag att jag hade blivit seniorapostel. Förändringarna som skett gradvis under 45 år tycktes nu enorma. Nästa vecka firar syster Månsson och jag vår 60:e bröllopsdag. När jag ser tillbaka på vår första tid tillsammans ser jag hur mycket vårt liv förändrats sedan dess. Våra älskade föräldrar som stod bredvid oss när vi påbörjade vår gemensamma resa har gått bort. Våra tre barn som tog upp all vår tid under många år har vuxit upp och har egna familjer. De flesta av våra barnbarn är vuxna och vi har nu 4 barnbarns barn. Dag efter dag, minut efter minut, sekund efter sekund gick vi från det vi en gång var till det vi är idag. Vi går naturligtvis alla igenom liknande förändringar. Skillnaderna mellan mina och era förändringar ligger i detaljer. Tiden står aldrig stilla. Den måste ständigt ila vidare och förändringar är dess följeslagare. Det här är vår enda chans att leva här på jorden. Här och nu. Ju längre vi lever desto mer inser vi att det är endast en kort stund. Möjligheter kommer och går lika snabbt förbi. Jag tror att bland det viktigaste vi kan lära oss under vår begränsade tid på jorden är erfarenheter som lär oss skilja mellan det som är viktigt och det som inte är det. Jag vädjar till er att inte låta det allra viktigaste gå er förbi medan ni planerar för den jäckande obefintliga framtid när ni har tid för allt ni vill göra. Finn istället glädje under färden idag, nu. Min hustru Frances anser att jag är teaterberoende. Jag njuter av många musikaler och en av mina favoriter skrevs av den amerikanska tonsättaren Meredith Willson och heter Music Man. Professor Harold Hill, en av huvudpersonerna i föreställningen, uttrycker en varning som jag instämmer i. Han säger: om du samlar på morgondagar kanske du finner att du bara har en mängd tomma gårdagar kvar. Mina bröder och systrar, morgondagen kommer inte att vara värd att minnas om vi inte gör något idag. Jag har tidigare gett exempel på den här filosofin. Jag tror att det är värt att upprepa detta. För många år sedan skrev Arthur Gordon en artikel i en tidskrift där jag citerar: när jag var omkring 13 och min bror 10 hade far lovat att ta med oss på cirkus. Men vid lunchtiden kom ett telefonsamtal. Han var tvungen att ta itu med något brådskande på kontoret. Vi förberedde oss på besvikelsen, men så hörde vi honom säga: nej, jag kommer inte. Det får vänta. När han kom tillbaka till bordet log mor. Cirkusen kommer tillbaka, vet du, sa hon. Jag vet, sa far. Men det gör inte barndomen. Slutcitat. Om ni har barn som är vuxna och utflyttade har ni säkert ibland känt förlusten av dem och insikten att ni inte uppskattade den tiden så mycket som ni borde. Vi kan ju inte gå tillbaka, utan bara framåt. Istället för att älta det förflutna bör vi nyttja idag på bästa sätt, här och nu, och göra allt vi kan för att skapa framtida trevliga minnen. Om ni fortfarande har barn hemma, var medvetna om att de små fingeravtryck som finns på nästan varje nytorkad yta, leksakerna spridda, tvätt som måste tas om hand, det här försvinner. Och ni kommer till er förvåning att sakna dem oerhört. Stress kommer till oss oavsett omständigheter. Vi måste ta itu med den efter bästa förmåga. Men vi får inte låta den ersätta det som är allra viktigast. Och det som är allra viktigast inbegriper nästan alltid människor som finns omkring oss. Vi tänker ofta att de måste veta hur mycket vi älskar dem. Men vi borde aldrig anta detta. Vi måste berätta det för dem. William Shakespeare skrev: "Den älskar inte som inte visar sin kärlek." Vi kommer aldrig att ångra de vänliga ord vi yttrar eller kärlek vi visar. Snarare kommer vi att ångra om detta inte är en del av vår relation till dem som vi älskar allra mest. Skriv till vännen som du försummat. Krama ditt barn. Krama dina föräldrar. Säg, jag älskar dig oftare. Och uttryck alltid din tacksamhet. Låt aldrig en problemlösning bli viktigare än att uttrycka kärlek till en person. Vänner flyttar. Barn växer upp. Nära och kära går bort. Det är så lätt att ta varandra för givna ända tills dagen kommer när de lämnar vårt liv och allt vi har kvar är känslan av: tänk om bara. Harriet Beecher Stowe sa: de bittraste tårar som gjuts över graven är över ord som lämnats osagda och handlingar som lämnats ogjorda. På 1960-talet under kriget i Vietnam sköts en medlem i kyrkan, J. Hess, ner över Nordvietnam. Under 2 år visste hans familj inte om han var död eller levande. Hans fångvaktare i Hanoi tillät honom slutligen att skriva hem, men han fick bara använda 25 ord. Vad skulle du eller jag säga till våra familjer om vi var i hans situation? Om vi inte hade sett dem på över 2 år och inte visste om vi någonsin skulle se dem igen? Borde Hess ville ge sin familj något de kunde känna igen och veta att han skrivit, och han ville också ge dem viktiga råd. Så han skrev, citat: följande saker är viktiga: tempelvigsel, mission, utbildning. Ge inte upp, sätt upp mål. Skriv familjehistoria, ta foton 2 gånger om året. Slutcitat. Låt oss njuta av livet som det är och finna glädje under färden och visa våra vänner och vår familj att vi älskar dem. En dag får vi alla slut på morgondagar. I Nya testamentet i Johannes 13 och 34 uppmanar Herren oss: så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Vissa av er känner till Thornton Wilders klassiska drama Our Town, vår lilla stad. Om ni gör det, kommer ni ihåg staden Grover's Corners, där berättelsen utspelas. I pjäsen dör Emily Webb i barnsäng, och vi läser om den ensamma sorg som ens unge make George lider av, nu ensam med deras 4-åriga son. Emily vill inte vila i frid utan vill återigen gå igenom sina lyckliga stunder i jordelivet. Hon beviljas förmånen att återvända till jorden och återuppleva dagen när hon fyllde 12. Till en början är det härligt att vara ung igen, men upprymdheten går snabbt över. Dagen tappade sin glädje nu när Emily visste vad som skulle hända i framtiden. Det är outhärdligt svårt för henne att inse hur okunnig hon varit om livets under och mening medan hon levde. Innan hon återvände till sin grav suckar Emily: inser människan någonsin hur viktigt livet är medan de lever, varenda minut? Slutcitat. Vår insikt om vad som är viktigast i livet går hand i hand med tacksamheten vi känner för våra välsignelser. En välkänd författare sa en gång: både överflöd och brist på överflöd existerar samtidigt i vårt liv som parallella verkligheter. Det är alltid vårt medvetna val som avgör vilken hemlig trädgård vi ska rensa. När vi väljer att inte inrikta oss på det vi saknar i vårt liv, utan istället på att visa tacksamhet för det överflöd vi har. Kärlek, hälsa, familj, vänner, arbete, naturens skönhet och personliga mål som ger oss glädje, faller självbedrägeriet bort och vi upplever himlen på jorden. I Läran och förbunden kapitel 88 vers 33 står det: ty vad gagnar det en människa om någon skänker henne en gåva och hon inte tar emot gåvan? Se, hon gläds inte över det som ges till henne, inte heller över den som är gåvans givare. Den gamle romerske filosofen Horatius uppmanade: vad helst Gud har välsignat dig med, ta emot det med tacksam hand. Skjut inte heller glädjen framför dig år efter år, så att du på alla platser må kunna säga att du var lycklig i livet. För många år sedan rördes jag av berättelsen om Borghild Dahl. Hon föddes i Minnesota 1890 av norska föräldrar och led från unga år av svårt nedsatt syn. Hon hade en oerhörd önskan att delta i vardagslivet trots sitt handikapp, och genom ren viljekraft lyckades hon med nästan allt hon försökte sig på. Trots råd från lärare som tyckte hon var för svårt handikappad gick hon på college, tog kandidatexamen vid University of Minnesota. Hon studerade senare vid Columbia University och Oslo universitetet. Hon blev till slut rektor för 8 skolor i västra Minnesota och norra Dakota. Hon skrev följande i en av sina 17 böcker: jag hade endast syn på ett öga, och det täcktes av så många djupa ärr att jag bara kunde se genom en liten öppning i vänstra ögat. Mitt enda sätt att kunna läsa en bok var att hålla den tätt mot ansikten och titta så starkt jag kunde åt vänster. Slutcitat. Miraklet kom 1943 när hon var över 50 år gammal. Ett revolutionerande ingrepp gav henne slutligen större delen av synen åter, något hon saknat så länge. En ny och underbar värld var hennes. Hon njöt av alla små ting de flesta av oss tar för givna, som att iaktta en fågel där den flyger och se solen reflekteras i bubblorna i diskvattnet, eller se hur månen går från fas till fas varje kväll. Hon avslutade en av sina böcker med orden: käre Fader i himlen, jag tackar dig, jag tackar dig. Borghild Dahl, både före och efter det att hon fått synen åter, fylldes av tacksamhet för sina välsignelser. 1982, 2 år innan hon gick bort vid 92 års ålder, gavs hennes sista bok ut. Den heter Lycklig i hela mitt liv. Hennes tacksamma inställning gjorde att hon uppskattade sina välsignelser och levde ett rikt och fullt liv trots de utmaningar hon mötte. I första Thessalonikerbrevet i Nya Testamentet 5:18 säger aposteln Paulus: tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja. Minns berättelsen om de 10 spetälska. När Jesus var på väg in i en by kom 10 spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. När han fick se dem sa han: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst, föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom, blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Herren sa i en uppenbarelse genom profeten Joseph Smith, och i intet förtörnar människan Gud, eller mot ingen är hans vrede upptänd, utom mot dem som inte erkänner hans hand i allt och inte lyder hans befallningar. Må vi vara ibland de som visar tacksamhet till vår himmelske fader. Om otacksamhet är en av de värsta synderna, så är tacksamhet en av de bästa dygderna. Oavsett förändringar vi möter i livet, må vi med tacksamhet i hjärtat fylla våra dagar av bästa förmåga med det som betyder mest. Må vi vårda oss om dem som är oss nära och kära och uttrycka vår kärlek till dem i ord och i handling. Slutligen är det min bön att vi var och en av oss må visa tacksamhet för vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans underbara evangelium ger oss svar på livets stora frågor. Varifrån kommer vi? Varför är vi här? Vart går min ande när jag dör? Han lärde oss att be. Han lärde oss att tjäna. Han lärde oss att leva. Hans liv är ett kärleksarv. Han botade de sjuka. Han lyfte upp de förtryckta. Han räddade syndaren. Tiden kom när han stod ensam. Vissa apostlar tvivlade på honom. En förrådde honom. De romerska soldaterna stack honom i sidan. Den vreda pöbeln tog hans liv. Men än idag kan vi höra hans barmhärtiga ord från Golgatas kulle. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Tidigare, kanske för att han insåg vad som skulle hända under kulmen av hans jordiska mission, sa han: rävarna har lyor, himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Ingen plats i härberget var inte enda gången han stöttes bort, bara den första. Men fortfarande inbjuder han er och mig att ta emot honom. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vem var denne smärtornas man, förtrogen med lidande? Vem är ärans konung, härskarornas herre? Han är vår mästare. Han är vår frälsare. Han är Guds son. Han är upphovet till vår frälsning. Han ropar till oss: följ mig. Han lär oss: gå och gör som han. Han vädjar: håll mina bud. Låt oss följa honom. Låt oss följa hans exempel. Låt oss lyda hans ord. Därigenom ger vi honom tacksamhetens gudomliga gåva. Bröder och systrar, det är min innerliga bön att vi må anpassa oss till förändringarna i livet, att vi må inse vad som är allra viktigast, att vi alltid må uttrycka vår tacksamhet och sålunda finna glädje under färden. I Jesu Kristi namn. Amen.
Amen. our heavenly Father.
Vår himmelske Fader. Vi är så tacksamma över förmånen att bli undervisade av dina profeter och av dem som har undervisat oss av det heliga andens gåva. Vi har känt din ande och var nu, besigna oss nu att vi ska kunna gå framåt och följa det som vi har lärt oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Detta var en sändning från den 178:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Swedish.